Det är fredagen den 12 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss igen. Sommarlovet är igång, fotbolls-VM är igång och Svenska Dagbladets ledarpodd är igång. Podden där vi inte skäms det minsta över att det här är den enda svenska podden där begrepp som Kronbach Alfa aldrig behöver förklaras till er som lyssnar. Paulina slår ut med händerna och ser förvirrad ut. Glöm hägg och syren, glöm studentnostalgi, glöm tårarna på skolgården till den blomstertid nu kommer. Nu tittar vi framåt och inser att det bara är en dryg vecka kvar till Almedalen och att den inhemska politiken passerat stadiet av skjutning och snart kommer att börja koka inför den valrörelse som väntar. Allt står på spel, insatserna är totala, bordet är uppställt, pjäserna rör sig, mörkret från öster skymtar redan vid horisonten och förstärkningarna väntas till porten vilken stund som helst. Ledarredaktionen har inlett vakttjänst på murarna, vi sover i skift och äter torrt bröd. Vi har ställt in allt vad eget sommarfirande heter för att behjälpa er att se till att ni inte ska missa en enda vecka med Ledarredaktionen. Podden där vi aldrig skäms över ens den spädaste 90-talsreferens, för vi vet att våra lyssnare kommer plocka upp den. Kort sagt, podden där vi aldrig fuskar med reperbandcitaten. Apropå det, vet ni vad Tåström sa till Christian Falk när de skulle hitta en ny trummis efter Gurra? Jo, är det verkligen fred vi vill ha? Mycket, mycket, mycket smalt som sagt, men ändå relevant. Ändå relevant, säger jag. Så sup up your beers and collect your fags, så drar vi igång. Och med mig på den här resan har jag som vanligt en utvald skara av mina kollegor på redaktionen, som idag råkar vara Peter Wennblad, Mattias Svensson och den fortfarande förvirrade Paulina Neuding. Varmt välkommen!
Hej! Får man säga att det var en aspig kommentar?
Ja, du kommer! Smalare och smalare.
Mattias, men reperbarn var ju inte 90-tal.
Nej, det var det såklart inte, men det var en annan referens, så att säga.
Jag vet inte vad ni pratar om.
Du vet ingenting.
Ska jag förklara, Paulina?
Jag förstod, är det verkligen fred vi vill ha? Den låten känner jag ännu.
Nej, vi förklarar inte, vi låter dig sväva, det är lite roligt.
Nej, nu tycker jag Fred Asp.
Jaha, han hette Asp.
Okay. I Repband som sen blev trummis i Imperiet. Hörrni, Mattias, jag tar risken att börja uppsnacket med dig för en gångs skull. Mm. Det kan gå hur som helst. Hur är läget?
Jag är trött som vanligt i fredag.
VM drog igång igår. Mm. Mexiko gav Sydafrika en lektion. Tankar om den matchen?
Med 48 lag riskerar det att se ut som så här. Och jag är rädd att Sverige i värsta fall kan se ut som ett nytt Sydafrika. För det var ju ett medelmåttigt lag som slog ett riktigt mediokert.
Ja, och så hade vi en domare som var snabb med korten också.
Ja, det var mycket effektivt. Jag tyckte väl den där... Det som kom efter VAR-granskning var väldigt tveksamt.
Jag vet, alltså de där klippkorten och sån här, alltså kortstinsarna, jag vet inte vad jag tycker om dem riktigt. Ja, Mattias, hur många matcher hinner vi se nu när det går på nätterna?
Ja, det beror väl lite på kynne. Jag är lite nyfiken på vilken nivå jag ska lägga mitt VM-intresse på.
Det kommer ge sig. Ja. Peter, vår man på Gotland, Sveriges motsvarighet till Sylt. Precis som Gotland så låtsas ju det tyska originalet också ha ett eget språk. Då säger jag så här, Peter. God dag, netti du räkin, hur gardit, snackes du sörling? Nej, det förstod du inte.
Nej, det gjorde jag inte.
Då ser du hur det känns när andra kommer med påhittade pseudospråk till en. Nu fick du din egen medicin. Du snackes nischt sörling. Paulina, vår språkvetare, vår jurist, vår samhällsvetare och fysiker, hur är läget med dig?
Särskilt det sista. Hej, det är bra.
Du, Craig Gordon, skotts målvakt, född 82, är med i VM. Visst känns det som nästan man skulle kunna vara med själv då?
Absolut,
man hör det.
Absolut.
Ja. Mattias, vi får nöjda med att vi är inom 10 år från den äldsta spelaren.
Ja, jag kommer ihåg när VM 82 var ju mitt första och då stod ju Dino Soff i Italien.
40 år gammal.
42.
42 var han. Född 40 måste han ha varit då, alltså fantastiskt.
Men den äldsta förbundskaptenen är ju 78, så det är inte för sent att komma till
det. Det är inte för sent, det är inte för sent.
Precis, man är ju inte jämngammal med domarna heller längre. Liksom.
Nej!
Det roliga är ju att de som är lite äldre verkligen ser bedagade ut, fast de är yngre än man själv.
Ja. Nu måste vi för sig tipsa om det här kontot som jag tipsade om redan sommaren 2003. 80s footballer aging badly. Det är ett Twitterkonto där folk som är så här, någon snubbe från Nottingham Forest eller så här, som har med VM 82, som ser ut som 105 men var 23 år gammal. Så det är som en 105-åring med 80 år i kolgruvorna bakom sig ungefär. Alltså folk såg ju annorlunda ut då. Liksom.
Absolut, absolut.
Och det finns en svensk med där som har den här, ni vet, den här thousand yard stare liksom, som har, efter att ha varit med i skyttegravarna ungefär, som ser totalt härjade ut.
Men det är ju någonting med hur folk, det var någon som la upp pantertanter, deras första säsong, så var ju de typ i vår ålder.
Ja. Det var någon som la upp Sverker, ni vet han från Plus, som var typ 34 bast, han började slänga saker i den här soptunnan. Och han är ju fortfarande typ inte äldre än 40. Så det var
Exakt, och farbror Melker.
Ja, vi kan fortsätta. Men du, vi höjer nivån. Paulina, du som är en av få bildade bland oss, hur ser sommarläsningsplanen ut?
Tack att du säger det efter att jag föll på de fyra räknesätten sist.
Du är mer humanist.
Jag är inne i en psykologifas. Jag har jätteroligt just nu.
Vad är det, Freuds drömtydning? Typ,
nej,
det är vargpojken
och
sådär?
Det
är riktig psykologi.
Det är riktig psykologi. Och riktig psykologi är väldigt, väldigt kul att läsa. Riktiga psykologiska studier och sådär. Jag har tipsat i den här podden om psykologen Rob Henderson som jag pratat om mycket. Nu håller jag på att läsa, nu är jag jätteförsenad, men jag håller på att läsa The Coddling of the American Mind, som är skriven av...
Har inte du alltid läst den?
Nej, men eller hur?
Ja, det känns... Nu är det riktigt... riktigt,
ja, men nu känner inte jag att jag vill prata om det här längre. Den är jättebra. Jag tycker, vi har ju pratat om att vi borde ha, eller jag har pratat om att vi borde ha en joker på redaktionen. En bok som man tvingar alla andra att läsa.
Välj den för den
en bok om året. Ja, men det, och jag tänkte på dig när jag läste den. Mm. Den eller Angela Duckworths Grit funderar jag på att ha som min joker i år. Att ni måste läsa dem. Ja. Men då har ju du läst
den. Mejla den här igen. Peter, vi återgår till de nordfrisiska öarna. Apropå sommarläsning, du gör ju något så intressant som att du i vuxen ålder läser, nu avslöjar jag lite att du läser Vilhelm Moberg just nu, vilket jag tycker är kul. Hur känns det? Hur långt har du kommit med Utvandrarna?
Jag typ 150 sidor in.
Ja.
Jag hade kunnat komma mycket längre, jag går ju på semester efter den här podden. Så jag vill inte komma för långt. Jag vill att det ska räcka hela semestern, hela serien.
Det där låter ju lite som Jimmy Åkesson, för han tog ju typ ett decennium att läsa Per Anders Fogelström, och han sa så att det var så bra så jag ville läsa långsamt.
Hög igenkänning på den. Ja.
När jag intervjuar honom så vill han inte läsa klart den heller.
Nej, okej, det är till och med det. Men jag måste fråga, Peter, när man är så långt in, det är lite roligt för alla läser den där i sin barndom, så det är otroligt ovanligt att hitta någon som inte vet vad som händer i boken. Därför är ju du lite unikum här. Tror du på historien?
Jag läste den i vuxen ålder, vill jag bara ta till protokollet.
Peter,
utanför Stockholm är det nog vanligare än du tror.
Peter, blir det något mellan Elin och Robert, tror du?
Hur känns, vad sa du att?
Mellan Elin och Robert, hur känns det?
Ja, det känns bra.
Ja. Mellan Arvid och Kvigan, kan det bli något där?
inte mer än det har varit.
Va? Om man har en daler i en hand, vad har man då i den andra? Liksom?
Exakt.
Men på riktigt, alltså, Utvandrarna var inte en del av undervisningen när jag gick i skolan.
Var det inte det? Det känns som vi läste 90% av all litteraturundervisning var just arbetarförfattare, och vi läste, jag spelade till och med Vilhelm Moberg i något så här spel vi hade, där de tjejerna makade upp med enorma ögonbryn och sen skulle jag läsa högt ur Vidernatt. Men med fler frågor, Peter.
Men jag har läst Kristin Lavransdotter.
Ja, det är imponerande. Men du, hur radikaliserad är egentligen Daniel, och skulle han vara antivaxare idag?
Passar jag.
Riskerar Jonas Petter att fastna i manosfären?
Där är han redan.
Nej, det här var... Ska vi sluta tramsa och dra igång?
Men, ja.
Nej, Paulina, säg något.
Nej, men det här med joker, har vi bestämt att vi har det nu?
Det får Tove bestämma till hösten i så fall.
Du verkligen skickade den bollen vidare.
Vi skickar den vidare. Vi drar igång.
Mm.
Och vi ska börja inrikes med en ganska färsk nyhet. För igår fick vi veta att regeringen drar tillbaka sin proposition som handlar om att sänka straffmyndighetsåldern till 13 år. Det har ni säkert hört talas om. Den har ju varit mycket, mycket omdiskuterad och har fått mycket kritik både av den allmänna opinionen men också av remissinstanserna. Och orsaken, som jag har förstått det, är att den helt enkelt inte skulle gå igenom. För efter att SD tidigare i vår övergivit kvittningssystemet så finns det inte längre något slack i systemet. Och det innebär att de liberaler, ett antal ledamöter då som skulle sluta, som inte kommer kandidera mer men ändå emot det här, de kommer helt enkelt fälla avgörande och rösta med oppositionen så att propositionen skulle falla. Vi börjar väl så långt. Mattias, ska du börja? Vad tänker du om den här nyheten? Betyder den någonting? Eller vad ska vi tro?
För det första är väl själva reformen är det viktiga. Och där jag tror väl inte att det får allt för stor betydelse. Det här är ju på ett sätt det är ju påföljder för liksom ett fåtal men viktiga förövare till grova brott trots sin ringa ålder. Och jag vet inte hur många det rör sig om som nu inte omfattas. Och det är ju inte så att det inte blir någon påföljd alls nu. Det är ju bara det att vi vet att den påföljden...
Ja, för 13-åringar blir det ingen påföljd, för där blir det ju ingen... De inte, kommer ju inte vara straffmyndiga. För...
Men de tas väl om hand av...
Ja, men det är ju ingen, alltså, det är ingen det påföljd.
Det händer ju saker med... Ja.
Det är inte alls säkert. Det är inte alls säkert. Det är det som är det knepiga.
För jag måste bara kolla med någon... måste kanske med Peter som brukar stå för den största sakkunskapen. Men innebär det här... att regeringen drar tillbaka, men ganska snabbt kommer ett nytt förslag där man ändrar till 14 år och då får med sig Socialdemokraterna och därmed har majoritet. Är det det som kommer ske, Peter?
Ja, det är väl det. Precis, som... Vi kanske får ta liksom den större kontexten här. Alltså, ja. Den här åldersgränsen är ju en del i ett större paket som innebär att liksom ungdomsvård försvinner och att de under 18 ska dömas till fängelse. Men istället för 13 till 18 så blir det nu 14 till 18. Beskedet från Gunnar Strömmer på pressträffen igår var ju att regeringen avser att skyndsamt återkomma till riksdagen med en ny proposition efter liksom tekniska ändringar.
Och då pratar vi dagar eller veckor, tänker vi, eller?
Ja, veckor.
Ja. För det är kanske viktigt att komma ihåg att det handlar om flera åldersgränser här. Som det är nu så är det under 15 så finns det inget, då är man inte straffmyndig, det blir ingen rättegång. Det kan ju bli en så kallad, vad heter det?
Bevistalan
där man slår fast vad som har hänt men ingen påföljd döms ut. Sen är det här med 18 år, att i Sverige så har vi som praxis att man döms inte till fängelse då utan döms till ungdomsvård och då hamnar på de så kallade SIS-hemmen som då inte har varit ett system som har fungerat där återfallen har varit mycket höga och dessutom inom det här systemet så har ju också ungdomar med en helt annan problematik vårdats. Så det var ju ett system som ingen ville ha.
Och de rymmer och begår till och med mord från de där ställena. Så att det är liksom...
Så vi håller ordning på det. Men Pauline, om vi börjar med det här, nu blir det inte 13 år utan istället 14 år. Vilken roll spelar det? Troligtvis 14 år då. Vilken roll spelar det, tror du?
Ja, alltså, problemet med sådana trösklar det är att gängen säger tack så mycket, då går vi på 13-åringarna. Eller 12-åringarna eller liksom, det kommer att bli en som, vi ska bara räkna med att det blir en tröskeleffekt. Och det som gängen gjorde för några år sedan var att de upptäckte att man kan komma väldigt långt på att använda sig av de här mindreåriga och komma undan med grövsta möjliga brott. Alltså vi har haft fall där unga har begått sprängdåd eller skottlossningar eller liksom värsta sortens brott. Och man skjutsar hem dem till föräldrarna. För det finns inget system. Och till det kommer ju förstås så här. Vi har skolplikt i Sverige. Och fortfarande är det så att lagstiftningen... det har fram till den här nya propositionen som kom nu. Så har man inte ens kunnat säga att grovt kriminella barn är relegerade. Så att de ska sitta i samma klassrum som andra barn. Så att det är så här... Systemet spelas av gängen. Och de som ytterst drabbas, det är ju så här. Det är andra barn som ska ha liksom... mördar omkring sig. Det är ingen som vill att barn ska mördas, det är ingen som vill sätta barn i fängelse, men någonstans måste man säga att andra barn ska väl åtminstone slippa gå i skolan med någon som har mördat en annan människa.
Det är lätt att stämma in i. Det är lite pinsamt här, jag måste gå till sakkunskapen i form av Peter igen. Är det så att även det här förslaget om att fängelse som regel ska införas för 15-18-åringar. Ligger det i samma paket? Är det också uppskjutet nu eller har det ett eget spår så att säga? Det har inte jag koll på.
Det har väl ett eget spår.
Ja, det, alltså det här med att liksom avskaffa ungdomsvård och att det istället ska bli fängelse, det är ett eget spår.
Okej, okay. Är det redan genomröstat eller?
Ja, det träder i kraft 1 juli tror jag.
Ja, okej, okay, tack. Då har vi klart för det.
Men sen så är det ju också frågan om de här straffrabatterna som vi också har varit inne på. Alltså straffrabatterna är så kraftiga. 80%
för en 15-åring.
14-åring, 70 ja. För en 15-åring om jag inte säger helt fel nu. Jag håller på att titta i en text jag har skrivit om det. Så att det är fortfarande frågan om så här ett par, tre år.
Men ska inte de reformeras också, straffrabatterna? Det
nej,
också.
Utan straffrabatterna med det är 90% skulle vara för 13-åringar. Jag tror att det var 80 för 14-åringar och 70 för 15-åringar. Och sen så går det så steg för steg. Och det betyder ju så här, om du räknar ett mord som 18 år så blir det ju inte speciellt mycket. Så det är fortfarande så att de där barnen är borta en väldigt kort tid. Man hinner inte påbörja någonting. Framförallt hinner man inte isolera dem från de här gängen som håller på och försöker liksom göra dem till mördare och så vidare.
Peter?
Ja, alltså det är korrekt att liksom 14- och 15-åringar får en ganska kraftig straffrabatt. Men en del i reformen är ju att straffrabatten för dem mellan alltså 16, 17 och 18-åringar blir ju betydligt mindre än tidigare.
Men det låter fortfarande som ett instrument att satsa kanske då på 13- och 14-åriga mördare ifall det blir en sån enorm trappa i påföljden så att säga där. Tänker jag.
Nu kommer jag inte exakt ihåg hur trappstegen ser ut, men ja, det är klart att det finns en sån av trappincitament.
Om vi fortsätter med det här faktum att regeringen faktiskt fick dra tillbaka den här viktiga reformen, vad betyder det? Vad säger det om regeringens ställning helt enkelt i förhållande till riksdagen och det läge vi har här där. Vad säger du?
Ja, nej, men det är det här havererade kvittningssystemet, vilket ju är SDs fel. Mm. Att majoritetsförhållandena ser ut som de gör också delvis SDs fel. Det här är liksom stökigt kring dem. Så att, inte enbart, men delvis. Mm. Så att
SD har inte riktigt varit bra för tydligsidans majoritet, förmåga att
De har ju varit bra på andra sätt, men på det här sättet har det ju varit mycket stökigt. Men problemet är ju liksom att man önsketänker på den andra sidan. Och det är, jag blir ganska irriterad över de här känsloargumenten som dyker upp hela tiden. Nu tror jag att det var Daniel Heldén, om jag inte missminner mig, det kanske var någon annan, jag ska inte tillskriva honom fel citat, men det var någon som skrev på Twitter, ska de här barnen få ta med sig sin nalle till fängelset? Ja. Alltså poängen är ju att de inte ska kunna ta med den här Kalashnikoven som de utrustas med. Alltså det här är på riktigt.
Ja, det där är fånerier vi behöver egentligen.
Ja, nej men ja, det är relevant för att den sidan håller på så. Oj, 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 ska de ha små kläder? Ja, de har små kläder på sig när de kliver ut ur en taxi och ska skjuta någon. Mm. Och de har små själar och hjärtan som förstörs av de här gängen. Så där kan man hålla på hur mycket som helst. Det är självklart så måste man ha ett system för att hålla de barnen som är beredda att mörda, hålla dem borta från potentiella offer och hålla dem borta från gängen som använder dem och hålla dem borta från klanerna som kanske är de som har fostrat dem in i det här. Så att oppositionen har varit extremt förljugen i den här förmenta omsorgen om de här barnen. Det är en låtsad omsorg.
Ja, det kan man ju verkligen säga, för att till samma block som de här gråterskorna som då beklagar att barn ska hamna i fängelse, så vill ju Socialdemokraterna faktiskt att det ska sänkas till 14 år och att tidigare system tidigare system har ju inte fungerat väl. Det är ju ingen som har velat ha kvar det här med att man då ska få en ungdomsvård, så att det är ju naturligtvis jättefånigt.
Men i sak så tycker ju inte jag att det här är en jättestor sak om det är 13 eller 14 år. Alltså 14 år var ju utredningsförslaget. Det var ju sen den politiska förhandlingen som det sänktes till 13. Det handlade om en tillfällig, alltså det skulle gälla under 5 år. Det var ju någon så här solnedgångslagstiftning. Och så här, vill man se positivt på det så kan man ju säga att så här, som ett resultat av regeringens framgångar att få ner det dödliga våldet så är det ju inte liksom lika många unga som är aktuella för den här lagstiftningen heller. Alltså det är inte samma akuta läge det var som när den här utredningen tillsattes och när de här förslagen började beredas.
Vi har färre mord och färre mördare då som tillkommer. Du och jag räknade på det igår, Peter, från januari till och med maj 2022, Socialdemokraternas historia vid makten då, som var toppår, så var det 31 personer som sköts till döds. I år motsvarande period är det 8. Så att det är ju så här betydligt färre mördare som tillkommer. Men sen så, det som är så uppenbart för mig i det här, det är att det är så otroligt klassperspektiv. Därför att de här människorna tänker aldrig att det skulle kunna vara deras barn som ska gå i samma klass som den här killen som har gått och mördat någon med en kalasjnikov. De ser det inte ens framför sig. Och det är så här, det är oförlåtligt elitistiskt att tänka på det sättet. Men sen så är det så här, jo, det är ett stort problem så tillvida att 2024, som är den senaste statistiken som jag har sett, så var det 120 barn, 14 eller yngre, som var misstänkta i mordutredningar. Alltså mord, medhjälp, stämpling och så vidare. Det är så här, det är jättemånga barn. Det är jättemånga barn. Och de sitter och går de ska liksom gå i skolan och allt det där. Så att, det är en betydande population som man måste hantera på något sätt. Och det system vi har funkar inte.
Vad tänker du, Paulina, om att hur stor skillnad är det om det blir 14 istället för 13 år?
Ja, alltså det är ju siffror, som sagt. Alltså, jag vet inte hur många av de där 120 2024 som var 14 och hur många som var 13. Men de individerna finns ju där.
Men blir, mellan tummen och pekfingret, är det en stor eller liten skillnad? Peter, nej, säger att det gör inte så mycket. Vad tänker
jag,
du?
Jag tror att det gör något. Jag tror att jag är framförallt rädd för tröskeleffekten. Därför att det finns någon gräns där gängen kan inte liksom sätta automatvapen i händerna på hur små barn som helst, för att det går inte längre. Men det de håller på med nu är att de trycker ner i åldrarna och säger så här: bror, det händer ingenting. Det enda som händer är att du får skjuts hem av Aina. Mm. Och det löftet kan de sedan leverera på. Mm. Och det är ju oförlåtligt av samhället att man tillåter att de ställer ut det löftet.
Det är lätt att hålla med om. Vi kanske återvänder lite till de här environgerna senare, men vi ska gå vidare så länge, för det är rätt mycket vi har att klara av idag. Vi ska fortsätta inrikes. Det blir bara inrikespolitik idag, kan jag avslöja, för det är så mycket.
Det händer ingenting i världen.
Precis. Ja, det blir ju fred i Iran. Så att, men den uppgiften tar vi med en nypa salt så länge, med tanke på avsändaren. Statsminister Ulf Kristersson har under en tid granskats. Och det gäller hans hustrus engagemang främst i olika verksamheter och eventuell sammanblandning mellan statsministerns ämbete och vad hustrun Birgitta Ed gör. Och här tror jag att det kan vara lite svårt för en del, och då räknar jag in mig själv, att riktigt hänga med. För det har varit olika herrgårdar, det har varit olika granskningar, det har varit hönshus, det har varit mattor och konsulter, nätverk och Statens fastighetsverk och så vidare. Det är rätt rörigt. Men om vi är mycket konkreta vad det gäller det senaste, så gäller det en herrgård som heter Follökna. Det är alltså inte Harpsund, det är en annan herrgård här i Sörmland som heter Follökna. Som ägs delvis av Birgitta Ed och hyrs av en stiftelse som heter Follökna stiftelsen, som erbjuder retreat. Här på Vängården Follökna vid sjön Nedingen finner du en vacker och stilla miljö som ger dig möjlighet att tyst reflektera över livet på egen hand eller i gemenskap med andra, utlovan på hemsidan. Och nästa retreat, lite tips då, det äger rum i september, kostar 3900 kronor och har rubriken Om tystnadens betydelse. Så om man är intresserad av det ska man åka då. Det som har hänt nu är då att man under en tid har bjudit in till volontärarbete på herrgården. Och Aftonbladets reporter Lisa Röstlund nappade på det här. Hon åkte dit och fick arbeta en dag. Och då är det den bristande säkerheten där som blivit den stora storyn. För Röstlund åkte dit under ett finerat namn. Ingen kollade hennes identitet. Och hon fick vara tillsammans med statsministerparet. Hon fick dessutom gå in i de privata delarna av huset. Där enligt uppgift Birgitta Ed redan bor. Så har jag i alla fall uppfattat det. Peter, du får börja här. Vad tänker du om vi börjar med säkerhetsaspekten som har varit det stora här? Hur problematiskt är det? Är det en story?
Ja, det är, eller jag skulle säga att det är storyn. Den andra storyn, alltså med vad säger, misstänkliggörandet av ideellt arbete och de här liksom, insinuationerna att de som är där och volontärer har fått olika jobb på grund av att de har räfsat löv och gallrat en syrenhäck. Det är jag inte så mycket för. Men säkerhetsaspekten är definitivt en story.
Men jag tänker att det är ju inte statsministern som ansvarar för sin egen säkerhet. Det gör ju säkerhetspolisen. Bör inte frågorna ställas dit? Kan statsministern sägas ha något ansvar här?
Nej, han har ju naturligtvis ingen ansvar för sin egen säkerhet, utan det ansvaret ligger ju hos Säpo.
Okej, okay. Så det är liksom inga problem för Ulf Kristersson det här då, tänker du, eller?
Ja, men så här, sen faller ju den här andra... Det här faller ju in i ett mönster. Så Tove skrev ju väldigt klokt om det här häromdagen. Alltså att en statsminister är alltid statsminister. En statsminister kan liksom inte välja när han är privat, utan man har sitt ämbete dygnet runt. Och här har ju liksom, även om det inte har varit avsikten, så har ju liksom Ulf Kristersson och liksom och statsministerämbetet har ju fått ge lite glans åt den här verksamheten på den här stiftelsen. Han har varit med på bild i stiftelsens sociala medier. Alltså, okay. Och det är ju så här det funkar. Alltså, även om det inte har begåtts några formella fel, så optiken har betydelse, och det borde Ulf Kristersson, alltså så här, han borde ta höjd liksom, för att inte kunna ifrågasättas.
Optiken har betydelse, en närmast Foucaultiansk diskursanalys av Peter Wendland där. Så det fanns en liten story där. Mattias, för vad det har då skrivits om i Aftonbladet och även då från kritiska kommentarer, det är ju då möjligheten eventuellt jäv och möjligheten till korruption. För volontärarbetet har ju marknadsförs som att det ger, och det här är riktigt, ett bra nätverk, det är ett autentiskt citat. Och samtidigt som statsministern har funnits på bilderna, och bland de volontärerna som finns där så finns det personer som är högt uppsatta i staten. Ingen tror att Martin Valfridsson blev GD för att han läst någon rabatt. Men,
jo, tydligen var det någon.
Ja, men du förstår. Ja. Är det kladdigt det här, Mattias?
Ja, alltså, det är ju det. Höjden behöver vara större som statsminister mot de här många beröringspunkterna med andra aktiviteter. Och just det här när man liksom lockar med nätverk och liknande, då är det ju kopplat till vad man gör i övrigt. Och vad är det viktigaste då? Jo, statsministerämbetet och den uppburna politiska positionen. Och då drar man ju på det, och det blir alltid snaskigt. Det kan alltid misstänkliggöras, och det är precis därför man ska undvika det. Alltså, jäv handlar ju inte om att det alltid förekommer korruption, utan om att hålla sig så långt borta från det att misstanken inte uppstår och solkar viktiga institutioner. Och där har det brustit, även om såklart många kritiker passar på att liksom fantisera ihop saker som inte finns.
Men du gör ändå en liten anmärkning i svarta boken för statsministern här. Han har gjort lite fel här alltså.
Ja, men det tycker jag.
Vad säger Paulina? Håller du med?
Jag tycker Peter och Mattias har kommit med bra aspekter av det här. Sen så Aftonbladet larvar sig och är liksom misstänklig, gör volontärarbete som sådant, som det är ett sätt att utnyttja människor och så. Det är väldigt, väldigt mycket i Sverige som, inte minst kring idrott och kultur, som bygger på volontärarbete. Det är en del av svensk kultur. Det är någonting vi gör. Man ställer upp. Speciellt kring liksom, och religion och tro och kyrka och sådär. Att misstänkliggöra det är ju fånigt. Det stora är ju säkerhetsfrågan här. Att hon har tagit sig in, den här wallraffande reporten har tagit sig in i statsministerparets sovrum. Det är ju bra. Men också det här liksom, risken för någon slags social statuskorruption, att man lockar människor att ta sig in i ett sammanhang där man får frottera sig helt enkelt med den högsta makten. Och där ska man vara försiktig, och man måste förstå att det är så här. Tove skrev väldigt bra om det, att man är inte statsminister på deltid, utan man är det hela tiden. Man kan inte hoppa in och vara privatperson och maka i en annan situation, utan man är statsminister.
Det här är ju dubbelt, ska man ju komma ihåg. Att liksom, jag är rätt övertygad om att de har sett det som viktigt att vara en del, alltså både på Harpsund och i andra sammanhang, att behålla de här kontaktytorna gentemot det lokala samhället, gentemot föreningsliv och annat. Och just liksom, man vill inte tappa det och bli den här avskilda makthavaren någonstans i fjärran som åker in och ut i
som politiker ofta anklagas för.
Ja, exakt. Och just det här statsministerparet har ju jobbat väldigt mycket med det. Så det blir lite grann en fråga. Ja, du kommer att fela åt något håll och man har felat lite åt ett kontaktskapande håll. Det kanske är svårt att få helt rätt, så jag ser liksom inga stora fel, men
och jag menar,
det ska man ha med sig.
Det är en fruktansvärd balansgång hela tiden att vara politiker, och jag avundas dem inte, och att det är lätt för oss att sitta här och ha åsikter, men det där, man måste ha medarbetare som är väldigt skickliga på att se den här typen av grejer, så det är väl snarare på medarbetarnivå.
Jag skulle ändå vilja påstå att det är inte särskilt svårt att hålla säkerhetsavstånd till vad någon kan se som eller misstänka är en liksom intressekonflikt eller en roll, alltså ett sammanblandning av roller. Så länge man har förmågan att se sig själv utifrån eller har människor i sin omgivning som har den förmågan, så är det förhållandevis lätt att hålla det säkerhetsståndet.
Ja, det här och dingla med nätverk är ju liksom en typisk
Så paradoxen blir här, alltså jag vet ju också att paret Kristersson-Ed har den här ambitionen, men resultatet blir ju paradoxalt nog att de framstår som avskärmade därför att de inte förstår att det här kan ses som en problematik. När Ulf Kristersson säger att han är safe med det här, som han sa i någon SVT-intervju. Ja. Alltså, det är inte han som ska vara safe, det är alla andra som ska vara safe.
Hörrni, är det bara jag? Det är antagligen bara jag, men jag går igång lite estetiskt och narrativt på det här. En herre går ut i de sörmländska skogarna, oklar, pseudo-andlig koppling. En prästfru som vakt hänvisar till en entitet som kallar för stiftelsen. Gäster åker dit från Stockholm. På rummet finns spår av tidigare gäster som de mystiskt
har romanmaterial.
Som mystiskt har försvunnit och sådär. Alltså, jag går liksom igång på det här och kan tänka mig att det här kan bli någonting. Och liksom att de förra gästerna, de återvänder, ni vet. Och så ser man då lite eldar som brinner ut i skogen. Man hittar slaktrester någonstans på ett annat håll. Varför slutar allt det här podden med att jag anklagar statsminister för att vara inblandad i ritualmord? Hörrni, vi går vidare. Till reaktionerna, som ju varit flera. Ulf Kristersson har ju kommenterat med att han tycker granskningen just den här senare var anmärkningsvärd. Han säger så här till Sveriges Television. Jag vet inte varför man vallraffar sig in på möten man inte är inbjuden till eller tar sig in i vårt hem utan att vara inbjuden. Det här har ju följts upp av en diskussion på Twitter eller X där en del moderata tjänstemän har varit ute och gjort samma poäng att det är lite en fulgranskning som Aftonbladet har gjort. Vad tänker vi om hur i stort det här har bemötts? Paulina räcker upp handen först.
Aftonbladet har ju gjort statsministern och alla andra politiker en stor tjänst genom att peka ut den här svagheten.
Mm. Så när man anklagar för att ha gjort något dumt så är man farligt ute?
Ja, dumma människor kommer vilja försöka göra dumma saker, och att man har lämnat sig så sårbar för dumma människor är ett problem, och det är bra att man uppmärksammas för det.
Jag tycker tvärtom att det visar, för det var ju en kritik mot TV4-granskningen när man just vallraffade Sverigedemokraternas propagandafabrik, att det här var exceptionellt och det hade man inte gjort mot andra partier. Alltså här vallraffar man statsministerparet då för ett annat parti och sådär. Och det är ju möjligt ännu mindre kopplat till den partipolitiska verksamheten och kan ju snarare ifrågasättas mer, men det är ju liksom, det kommer fram rimliga saker som Paulina är inne på.
Peter, vad tänker du om svaret från Moderaterna på just den här granskningen?
Ja, jag tycker ju tyvärr att det faller in i ett mönster som har varit på senare tid. Att, jag menar, för att vara helt frank, Moderaterna uppvisar just nu ett loserbeteende. Alltså att de har svårt att skilja på liksom huvudsak och bisak, liksom blir extremt extremt defensiva eller går liksom på offensiven med rätt svaga argument.
Alltså skäller på domaren och hänger med huvudet.
Ja,
vad har de varit i krig mot bara den här veckan? Då är det ju liksom den här granskningen, inklusive journalisten personligen för helt andra saker. Det har varit sommarpratarna och det har varit att Carl Bildt intervjuas i DNs partiledarserie när Moderaterna tackade nej. Och ja, liksom, av alla saker det finns så det är liksom inte bara att försöka krama ur NATO-kulturkriget utan att förlora det genom att vara väldigt dålig på det.
Ja, okej. Okay. Jag ska ta en kommentar där, för att om man tänker då från Moderaternas perspektiv, om jag ska ta djävulens advokater, det pågår ju flera granskningar mot Ulf Kristersson och Birgitta Ed, som det ofta blir ibland när liksom något blir föremål. En del av dem har ju inte gett särskilt mycket. Det här, jag tänker exempelvis det här med att man rustar upp Harpsund och Sagerska, tycker ju inte jag är jättekonstigt. Det är ju statens egendom exempelvis och sådär. Och när man läser liksom exempelvis den här senaste, så står det någon ingress här. Alla jobbar ideellt, utom Birgitta Ed som fakturerar stiftelsen 22 000 kronor i månaden. Det är ju lite så här. Man antyder att hon har gratis... Ja, och det finns en del så här, i språkbruket... Nu blir jag också lite fokoliansk här, men liksom att man pratar om att lobbyisterna samlas. Och liksom, alltså, jag kan förstå att den typen av... När liksom en sak blir en story, då är det lätt att liksom mycket rivs med som inte är så jätterelevant. Kanske heller.
Så är det, och det ser vi ju här också. Och det ser vi framförallt i reaktionerna på det. Och jag förstår ju, det var ju vad Paulina var inne på, den här pressen man är utsatt för som politisk makthavare. Den granskning man utsätts för. Jag förstår att den känns liksom för långtgående, integritetskränkande. Mycket kommer tyvärr med ämbetet. Mycket är sånt som man liksom ändå gör bäst i att bara svälja. Men känslomässigt förstår jag att man känner sig utsatt.
Ja, men det är så svårt också. Därför att, så här, om Birgitta Ed skulle sitta av de här 4 åren passivt, så skulle ingen kunna ha en åsikt om det. Eller så skulle de det.
Jo då.
Det skulle ju så, vara så här, varför gör inte hon
ja, men det någonting? Här försöker hon göra någonting, försöker liksom manövrera inom det utrymme som ges i en sån situation. Och det är så enormt svårt manövrerat. Och det tycker jag man måste ha respekt för. Det är väldigt svårt att karva ut någonting eget och ha ett eget liv när man bor i statsministerbostaden. Hur får det användas, hur får det inte användas? Jag avundas inte politiker, jag är så glad att jag inte är politiker.
En fråga till här som gäller också reaktionerna. Börja med dig Peter, jag tror det var du som hade lyssnat på Ulf Kristersson i lördagsintervjun och menade då att hans reaktion då var väldigt, att han var grinig helt enkelt. Både du och Mattias, ni som är moderater, är han en surkatt eller är det här något som kommer när han känner sig pressad? Eller vad?
Jag har aldrig sett den sidan tidigare.
Nej. Peter, vad tänker du? Är det något nytt hos honom här eller?
Jag har faktiskt inte heller sett den tidigare, men nu har jag sett den flera gånger under det senaste året.
Du har sett den och du hatar den.
Ja.
Men var det inte någon gång han var lite snäsig och fick beröm från något håll då att han nu säger han ifrån mot vänster?
Nej, men för jag minns ju att jag tyckte Ulf Kristersson gjorde en extremt bra valrörelse 2022. Jag vet inte om ni minns den. För då
väldigt
var han
kunnig, påläst och...
Ja, och väldigt offensiv på ett väldigt, väldigt bra sätt. Jag tror att han inte ska underskattas den insatsen i den borgerliga valsegen den gången.
Nej, debatten mot Magdalena Andersson där när de tog publikfrågor och han tog från hela sitt register.
Ja, och samtidigt Magdalena Andersson skulle ju spela presidentkandidat. Ja. Så det var ju, han hade en lätt match där. Men ändå, det kanske är så här att vara offensiv, men sen så går det över i någonting. Jag vet inte, jag är inte heller politiker, jag är också jätteglad.
Jag tycker att det är bra med politiker som ifrågasätter journalister, ifrågasätter frågeställningar och framing som är liksom på offensiven. Men det är ju en balansgång till att det bara blir gnälligt. Och man måste verkligen ha fog för sin offensiva hållning. Liksom. Men jag tycker att det har varit rätt grinigt från Kristerssons sida, och jag förstår inte riktigt varför.
Nej, men jag tror att det
är... Titta på opinionssiffrorna, Peter, så jag skulle också vara grinig.
Nej, men det kan nog vara en ganska fin linje mellan att ha hög energi, inte ta någon skit, vara liksom, ta saker på uppstuds och sådär, och att framstå som grinig. Jag tror att det är ganska små nyanser.
Om vi jämför till exempel. Ja. Alltså, Ebba Busch har ju uppenbart bestämt eller liksom valt strategin gladast glädjen. Liksom. Ja, men hon har bokstavligen valt glädjen. Mm. Alltså den kontrasten mellan Kristersson och Busch har ju blivit väldigt påtaglig.
Mm. Det är intressant. Mm. En annan som är glad som en spelman hela tiden är väl Simona Moamsson. Är hon inte det?
Hon är oerhört glad och så. Mm.
Men hon kanske mer är som den där, ni vet, i Memmet, den där hunden som är i ett brinnande hus och säger this is fine. Lite så. Jaha, okej. Okay. Ska vi gå vidare? Eller vill ni säga något mer om detta? Jo, jag hade ju lite nej, det kommer sen. Det kommer sen. Vi ska vidare och ta lite mellanspel. Vi har redan varit inne på det, men Sommarpratarna har ju presenterats. Mm. Jag vet inte om folk lyssnar så mycket på Sommarpratare längre. Jag tror det är en stor grej fortfarande. Mm. Blir du lyssna?
Nej, men det är ju... Katrin Kelos förklarade det någon gång i någon tweet så här, på engelska att det här är som... Jag tror att det var hon. Nu vet jag, jag håller på att tillskriva människor saker som inte har sagt.
Det här är liksom blir utsatt i överhuset i Storbritannien.
Nej, men det är som att bli adlad.
Ja, jo, men lite.
Och då finns det de här som så här... Jag tror att Dilsa Demirbergsten har blivit så här, flera gånger och får komma tillbaka igen och igen.
Får jag gissa att du har blivit utsatt noll gånger med tanke på hur grinig du är?
Nej, men jag är väl inte grinig.
Nej.
Nej, men det är så här... Det är väldigt tydligt att det är... Alltså, att bli utsedd till sommarpratare är ju liksom en sån adelsmärke.
Ja, men så är det väl. Mattias, brukar du lyssna?
Inte slaviskt och på alla, men det händer definitivt och varje år. Och det är ju just den här liksom från barndomen och framåt när jag satt och fnissade till Måns Herngrens väldigt härligt infantila program när han klippte med Gösta Bohman och sa könsord i radio och sånt där. Liksom. Så,
okay.
Och till liksom, ja, både liksom det här när de har haft haverier till sådana som varit jättebra och bara gått in i hjärtat och springturer man tagit när någon berättat någonting som man bara fått en gråtattack mitt i och sådär. Liksom. Det är ju de här berättelserna om liv och annat som kommer till en. Och så gillar jag just det här att nu kommer ju det här beskedet av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Alla tänker liksom, vilken låtlista ska jag ha? Mm. Men ingen vill lyssna på det.
Nej, precis. Men det är, så här, det är en hygienfaktor. Man kan inte ha för dåliga... Man kan inte ha Markoolio, liksom.
Nej.
Man måste vara. Men med allt detta sagt så finns det ju... Det var någon som... Nu ska jag inte tillskriva folk saker. Någon som hade låtit AI... höger vänster placerar de här olika
sakerna. Det var Fredrik Kärrholm.
Ja.
Ja. Då kan vi säga det.
Det är helt okej.
Och det är ju väldigt, väldigt tydligt att det är en
fast vilken grund. Det var ju liksom väldigt svajigt det där. Liksom.
Fast det tycker jag man kan säga. Att det finns en vänsterslagsida.
Fråga AI är ju lite grann som att fråga en potatisäck.
Ja.
Ja, men det beror på vad man frågar om och vad man får för svar.
Men hörni, den 10 augusti kommer ju clownen Manne sommarprata med pantominer. Hur intressant kommer det bli? Jag försökte väl
bli det.
Jag är fortfarande traumatiserad av clownen Manne.
Jag vet, det är ju lite Staffan Westerberg var en liten brottsling jämfört med clownen Manne. Liksom.
Jag älskar ju Staffan Westerberg.
Det här är ju 70-talistreferens. Ja.
Peter, berätta, Radio Gotland sommarprat 2013?
Nej, det var tid. Det var faktiskt redan 2009.
Ja. Berätta om låtlistan. Jag antar att den var extremt väl utvald.
Ja, jag kan säga att jag la mer tid på låtlistan än manuset.
De fick leta så här obskyra B-sidor från speciella tryckningar av tolver som bara spelats på en klubb i Belgien 1977. Jättekul Peter, du är bäst på musik. Jag kan nämna några andra då som ingår liksom lite i den här poddens värld. Martin Krag,
ja, exempelvis. Ja, det ser jag fram emot. Mm. Och även han Heberlein.
Tidigare moderat tjänsteman ska sammanprata.
Sebastian Tjematkowski ser fram emot att höra också. Klarna grundaren.
Ja. Toppen. Vad heter han? Jan Rippe. från Galenskaparna ska ska sommarprata. Inte så att han tillhör vår sfär, men det var kul.
Ja, han har ju barn på Lundsberg, så han är nog inte lika vänster som Claes Eriksson i alla fall.
Sven Hagströmmer.
Ja, just det.
Så vidare. Så att det finns några. Peter, ska du lyssna?
Ja, jag brukar lyssna när jag klipper gräset.
Du brukar lyssna och döma, misstänker jag, över musiksmaken.
Nej, det gör jag faktiskt inte. Däremot brukar jag döma på det sättet att jag tycker att det är förvånansvärt många intressanta människor som har otroligt ointressanta liv. Eller åtminstone väldigt ointressanta framställningar av sitt liv.
Ja, men det är väl för att de flesta av oss kanske inte har så jävla... Alltså, jag menar, jag skulle ju aldrig kunna berätta något intressant i radio om mig själv.
Rent berättartekniskt tycker jag att det ofta är då. Alltså så här, man hattar omkring i sitt liv istället för att liksom välja ut en sak eller en händelse liksom, med någon slags buljong, så blir det bara utspätt.
Nej, men alltså det bästa har ju varit de som inte... Eller det varierar i och för sig, men de som pratar om någonting annat. Johan Hakelius, när han pratade om något som han var nernördad i. Jag kommer ihåg för länge sedan, då var den där överrabinen Morton Narrow pratade om Leonard Cohens Halleluja genom hela sommarpratet. Pratade om liksom hur man skulle tolka texten och så här. Den var fantastisk.
Ja, just de där eskapaderna är ofta, de kan bli riktigt bra. Eller så är de inte det och då stänger man av.
Eller så var det Johan Rabeus som pratade om sin underlat.
Det var riktigt bra. Mitt favorit ögonblick i sommarpratet, det var Stefan Sundström som sommarpratade 2001 och spelade Fria Pros, Maria har du glömt mig. Fantastiskt låtval, det är nog bara han och jag som känner till den låten, så jag blev väldigt glad.
Och sen så glömmer man aldrig Athena Farrokhzads helspejsade sommarprat. Hon var liksom våldsbejakande poet.
Fast det var ju att hon spelade en variant av Ebba Gröns Beväpna er, som folk fick tuppjuck över.
Ja, jag tycker
att... Har du bekräftat det här med AI, att hon var våldsbejakande?
Och om det ens var hon. Det kan ju ha varit någon annan.
Får AI sommarprata i år?
Nej, men jag, så här, det var ju inte... Jag tolkade inte det så, utan hon hade ju namngivna personer i en så här... våldsbejakande text som de sjöngs på ett sätt som var ganska blodisande. Så att jag var en av dem som tyckte att det där var helt sjukt.
Regina Lund som bara spelade sina egna låtar.
Ja!
Det låter väldigt Regina Lund.
Ja, det minns man fortfarande. Alltså, det finns många. Edvard Blom hade både ett sommar- och ett vinterprat som var liksom den här oförställda blomska livsglädjen.
Han är en väldigt härlig figur i svensk offentlighet, tycker jag.
Det är han verkligen. Hörrni, vi går vidare och då återgår vi till den strama partipolitiken. Tänkte bara göra ett kort nedslag. Vänsterpartiet, Expressens granskning av dem har ju rullat på och det har skördat sina offer. Vi var inne på det här senare, men jag tänkte också prata lite på hur man reagerat på det här då. Jag tänkte på, jag vet inte om ni har sett Ida Gabrielsson, partiets ekonomiska talesperson, har ju varit upprörd och skällt på media över att det var dålig granskning och sånt där. Och Paulina, har du sett det?
Ja.
Hon attackerade medierna helt enkelt.
Nej, men jag tycker att det har gått ungefär som jag pratade om förra veckan. Alltså, dels så får man en sån här pseudodiskussion om att Nicka Linja är dum. Och det är så hemskt att public service bjuder in honom, på tal om att vänsterextrema röster har behandlats på det sätt som de har behandlats.
Vad hade han med vänsterpartiet?
Nej, men det blev ju den stora rasistdiskussionen plötsligt. Okay. Och det tycker jag är ett typiskt exempel på hur man tar en stor skandal och inte kan hantera det, så man börjar prata om någonting annat och kanaliserar alla tankar om rasism och inte rasism dit istället för till den här stora, det är så här, ett riksdagsparti med så här enormt många antisemiter. Nu var det Lorena Delgado,
ja, just det, Vilden
Varas. Som publicerade en så här klassisk antisemitisk bläckfisk styrvärden kind of thing.
Men hon har ju inte varit med i Vänsterpartiet sedan 2025, får du komma ihåg.
Hon satt i partistyrelsen.
Ja, jag vet.
Och jag menar, i min värld är det här som är den stora rasistskandalen den här veckan, men det blir inte så.
För det var det jag skulle komma fram till, för du menade då att förra veckan att det här inte får den bevakning eller den betydelse för dagspolitiken som du tycker att det borde få. Det är någonting som inte stämmer här.
Ja, och jag är väldigt, jag måste säga så, jag är väldigt besviken på Elisabeth Thand Ringqvist som samma vecka går ut och säger att Ulf Kristersson har diskvalificerat sig för han samarbetar med SD och därför väljer hon Magdalena Andersson.
Mm. Som samarbetar
med de här.
Mm.
Och jag menar, jag har haft en del att göra med Elisabeth Thand Ringqvist på den tiden när vi hade NEO och hon satt i vår styrelse. Jag har väldigt svårt att förstå hur man tänker när man säger så. Jag tycker att det är skamligt.
Mattias, tycker du, vad har vi plockat upp tråden från Paulina här?
Ja, nej,
alltså, just den här veckan säger det här.
Ja, fast beskedet var ju också att de inte kan tänka sig Vänsterpartiet i regering. Så jag menar, där finns ju linjerna kvar.
Nej, fast de särbehandlar ju dem så tillvida att...
Jo, jag vet. Det var ju inget nytt som framkom i det här beskedet. Så jag vet inte hur mycket... Vilken anledning det var att liksom se någon symbolik i det. Eller varför de var inne på det för tionde gången. För i sak är inget nytt. De vill ha en mittenregering som ingen annan vill bilda. Och det får de väl driva då tills... tills någon viker ner sig. Sen, alltså, det här har ju ändå upptagit i stort mycket av den politiska rapporteringen. Sen har vi haft en kultursidesdebatt om SVTs humorprogram och sådär. Jag ser liksom inte att det skulle vara någon strategi för att täcka över eller något sånt där, utan det där är två parallella debatter som pågår lite grann i olika forum. Och det viktiga är ju, det här var ju uppe i riksdagsdebatten och liksom Nooshi Dadgostar hade med rätt väldigt svårt att hantera den unisona kritiken som kom där.
Mm. Vi släpper in Peter. Vi började med Vänsterpartiet, men vi kan ta lite Centern också. Man har ju hela tiden sagt att man har, tidigare sagt att man har två statsministerkandidater, men Ulf Kristersson är diskvalificerad så länge han accepterar stöd från SD. Så man sa nu då, eftersom Kristersson vägrar sluta att acceptera stöd från SD, så har vi bara en. Kanske inte så mycket nytt egentligen, eller hörde du något nytt?
Nej, det är inget nytt.
Nej.
Det är lite grann så, DN hade ju någon nyhet i veckan om att Magdalena Andersson öppnar för att Socialdemokraterna ska regera ensam.
Nej.
Jag hörde att DN öppnar sajten efter den här nyheten. Ja, nej, men så ser det förstås. Ja, så det är kanske inte så nytt. Men om vi tar tillbaka det här med Vänsterpartiet och det... Du, Paulina, tycker inte det... Vad är det du ser fram? Vad borde ha hänt i din värld ifall så att säga din Nej, logik hade?
Alltså så länge jag har funnits i det här offentliga samtalet så har det handlat om rasism i alla möjliga former och rasism är jättefarligt och jättedåligt och jag håller för all del med.
Mm.
Men här är den.
Mm.
Och liksom, jag fastnade särskilt för det som vi pratade om förra veckan att de saker som Nooshi Dadgostar säger är så här, men vi har ju 4000 kommunpolitiker som om liksom valfri population på 4000 personer skulle ha 100 crazy antisemiter. Det här säger ju jättemycket om Vänsterpartiet och vad det är för någonting. Och de försöker gå en balansgång där de både appellerar till extremismen som finns i Palestinarörelsen, extremismen som finns med rötterna i Mellanöstern överhuvudtaget, och samtidigt ta lagom mycket avstånd från judehat och stöd för terror för att inte stöta bort de här människorna.
Mm.
Och det är så här, det är det här som vi har pratat om. Det är det här som är fascismen, det är det här som är rasismen. Det är det här som är hotet mot demokratin som vi har pratat om hela tiden. Men när det väl dyker upp, då är problemet att Nicka Linja fick vara med i ett tv-program.
Mm.
Som för övrigt har bjudit in, jag känner till åtminstone två personer som har varit med i det där programmet som säger att de har uttalat sig otroligt märkligt om vita människor. Så att det där programmet har haft problem förut. Men det programmet är en så här minimal sak jämfört med att vi har ett stort riksdagsparti där man... Ja, vi pratar om terror och romantik. Jag tycker att det är ett felaktigt ord. Det handlar om människor som stödjer terror. Som stödjer liksom...
Det är inte lite guld utan det är stöd. Man ska använda det ordet då. Så
vi pratade ju om det här förra veckan. Men det här människor som så här, tycker att det är eftersträvansvärt att bli martyr för en liksom... Och så vidare. det är ju ett ganska stort problem. Det är större än någonting annat som vi pratar om och något annat vi har sett.
Din position här är ju välkänd. Du har en stark sak, tycker jag då. Mattias och Peter, kan ni också känna eller förstå den frustration som Paulina upplever över, givet det som har pratats om att skydda demokratin och stoppa rasismen och sådär, och så den fanflykt som sker när det dyker upp på ett annat håll, eller som Paulina och även jag upplever. Känner ni, Mattias?
Ja, men alltså det får ju då vara, vad är det vi, alltså de är uteslutna. Det som Paulina tar upp däremot med att den här hanteringen, att det alls behöver avslöjas av medierna, att det bagatelliseras som några ruttna äpplen när också granskningen antyder, alltså det här är inte några små förlöpningar, det är ingen som har fifflat med partikassan, det vi var inne på här, utan hade Vänsterpartiet varit ärligt med sina proklamationer, då hade det här varit, det här tar vi till oss, det här visar att vi inte har skött vårt arbete för de här värderingarna alls. Att alltså, den hisnande känsla man borde känna över att en Putin-vän, en terrorvän, känner sig hemmastad, vill representera, får representera, låt vara på låg nivå, ditt parti. Det är en enorm hemläxa de har gjort. Och just, du började i att Ida Gabrielsson försökte liksom fokusförskjuta. Om vi kritiserar Moderaterna för att liksom vara lite klumpiga i sin hantering av liksom såna här, den här typen av liksom varje vecka politiska skandaler som är svåra balansgångar. Det här är någonting annat, och där håller jag helt med Paulina. Det här är mer exempellöst och borde liksom i sin reaktion från partiet vara betydligt större.
Jag ska säga det, Ida Gabrielsson skrev om det här, att fixeringen vid att två av V-kandidaterna, som har satt in något citattecken, genomför intervjun på intervjupersons modersmål är direkt obehaglig. Varför fokuserar ens Hamdan, alltså Inas Hamdan, journalisten, på det när hon presenterar sin granskning och även när hon deltar i studiet? Alltså ett angrepp på journalistiken här från en hög politiker.
Det var ju frågan som vi också var undrande över och sånt där. Och svaret på det var alltså, ja, men de kandiderar inte på riktigt. De är bara utfyllnad på listorna, om jag har förstått henne rätt. Jag kan förstå att hon tycker att den saken är...
Fast så är ju spelets regler. Hur många har
jo, men jämfört med de här värderingarna som har kommit fram, är det här den lilla frågan? Det kan jag hålla med om. Men vad gör hon åt den stora?
Jag tycker ändå det är fascinerande att det här, för jag menar, hade någon från annan parti sagt där, jag menar, Wolodarski hade ju befunnit sig i högkvarterszonen för att leda det sista motståndet. Björn Wiman hade upprättat exilredaktion i England. Liksom. Ni vet hur det låter.
Så vi har samma vecka en moderat minister som har kritiserat en kritisk journalist.
Ja, exakt. Liksom, och
jag vet inte om Wiman har skrivit om det heller. Liksom. Så,
men bara korrigera Mattias. Här, för du sa att de är uteslutna. Inas Hamdan har lyft fram 25 av de 100 värsta. 25 av 100 som hon har hittat.
Ja, men det är de som har namngetts. Och där har man processat det.
Man kan inte säga så här, de har uteslutit. Man har inte gjort uteslutningsarbetet. Och det är bara så att tänka...
Jo, men det var lite min poäng. Att liksom, det här är toppen på ett isberg.
Okej,
vi ska se ihop det här. Vi hör från Peter, du har varit tyst ett tag. Vad vill du säga någonting om på ämnet? Väldigt, väldigt öppet mandat där.
Nej, men alltså... Så här, en faktor till att det här inte blir... Ja, nu kan man diskutera om huruvida det här har varit en tillräckligt stor nyhet. Men det är, så här, det är ju något av en hundbetman-nyhet. Alltså att det finns antisemiter eller liksom ett tänkande i Vänsterpartiet som ligger väldigt nära antisemitism. Alltså jag betraktar inte det som en nyhet. Sen har vi fått, nu har vi fått liksom ett antal konkreta exempel, men det här är, ja, som jag har skrivit, det här är Vänsterpartiet. Mm.
Ja, och det här berättar någonting om, återigen, om våra medier, om partilandskapet, om Magdalena Andersson, om Elisabeth Tandringqvist. Det här är en skam. Och det här är så här, givet det enorma engagemang med vilket man har pratat om antirasism och liksom hur länge man har gjort det, så är det här, det är ett sånt misslyckande.
Kanske läge att passa på då att vi i podden igår faktiskt pratade just antisemitism, så det får man gärna lyssna på. En till information som jag har räknat ut. Läsåret 1991-92 borde Tand Lindqvist och Magdalena Andersson gått på handel samtidigt. Tänk er det. Bara en sån sak. Hörrni, vi ska gå vidare och då ska vi prata lite om en sak som Mattias har upptäckt. Vi får ta det lite snabbt för tiden går, men det finns ju då en studie som SOM-institut har gjort som gäller det här, den politiska nostalgin som har varit dominerat närmast politiken det senaste året. Framförallt Åkesson är spat i falangen, men även från andra håll så har man då hela tiden blickat bakåt och frågan har bara varit när var Sverige bättre, för att det har varit bättre har alla varit överens om. Och då var det så att Viktor Bartkron, han har intervjuat folk på Almedalsscenen 2025, vilket då SOM-institutet plockade upp. Och då har han frågat alla riksdagsledamöter, eller alla partiledare, när Sverige var som bäst egentligen. Och nästan alla hade svarat att det var någon gång i det förflutna. Mm. Ja, Mattias, du kan väl berätta, du har väl hängt med här. Det är ganska intressant.
Ja, det är Elisabeth Svantesson från Moderaterna säger nu.
Nej, hon sa framtiden.
Ja.
Och Amanda Lind sa nu, tidigare. Ja. Liksom.
Men Jimmy Åkesson tror jag sa 68. Mm.
Januari 68, misstänker jag.
Många var ju påfallande långt bak. Jag tror väl både vänstern och Socialdemokraterna är runt 1980 någonting, va?
Ja. Och Mattias, du och jag, vi har levt 1980, vi hatade det. Varför är det just den tiden som lockar så mycket idag?
Jag tror att det är dubbelt för vad vi ser. Alltså SOM har ju även gjort då och frågat väljarna. Även bland väljarna finns liksom det vanligaste året är 1980 där omkring.
Men det kan jag berätta för att det är precis som vi hade 50-tals nostalgi på 80-talet med Mitt liv som hund och Stand by me. Den gamla goda tiden är alltid 30 år tillbaka, för det är då den ledande generationen var barn.
Precis.
Så det är inte så konstigt.
Nej, alltså den aspekten finns ju och sånt där, men det finns också en väldigt tydlig skillnad i liksom att när man tittar på både partier och väljare liksom så är tre partier både liksom i sina politiska företrädare och väljarbaser mer tillbakablickande, och det är S, V och SD. Och där hamnar många just på 70-80-talet.
Vi ska gå igenom dem. Jimmy också mycket riktigt 68, Ebba Busch 70, Magdalena Andersson, Nooshi Dadgostar 1980, Simona Mohansson 1990 av någon anledning. Han kan ha väl 1989 eller 1991, men hon var 1990. Kanske bra fotbolls-VM.
Det kanske var ironiskt.
Anna-Karin Hatt, hon drog på med ett helt decennium, 2000-2010. Amanda Lind som sagt nutid och Elisabeth Svantesson som sagt framtid. Det långa talets korta mening är ju förstås att ni ska berätta om vilket år. Nu är frågan som har då ställts av SOM till folket. När det svenska samhället var som bäst. Vilket årtal var det svenska samhället som bäst? Det är viktigt. Så jag skulle vilja höra, och nu kan jag avslöja att jag har gett folk frågan igen på förhand som har fått fundera på det. Mattias, vill du börja?
Nej.
Nej.
Men ja, jag kan göra det.
Ja, kör.
Men jag tänkte falla in i det här och vara lite unna mig min nostalgi, därför att vi har alla stråk av det, och liksom det hänger väldigt mycket på när vi var unga och sådär. Och eftersom jag precis suttit i ett bokprojekt om allt som gått snett under 2000-talet som kommer i höst, Världen efter 11 september, alltså 2001 som då är 25 år sedan i höst, så säger jag år 2000.
Mm. Fan, det skulle jag säga. Jag skulle säga förstås framtiden, för allting blir bättre. Mm. Men av två skäl. Dels för att 2000, jag gick första året på Handels och jag minns företagsprestationen och folk kom och vrålade så här: ni kommer inte behöva gå ut i er utbildning, kom och jobba med oss, vi behöver er energi. Som har varit dum i huvudet ifall man ens gick färdigt sin utbildning. Ja. Vilket var kul, för det var lite som let's do it, let's buy it.com och hela det. Mm. Sen så var det året det nästan blev fred i Mellanöstern, men då palestinerna valde att säga nej till det, men Camp David-förhandlingarna hade kunnat bli fantastiska.
Och det var, då ville alla till framtiden och nu vill ju ingen dit.
Nej,
det var ju sina, hade ju sina irritationsmoment och överdrifter. Men ja.
Mm. 2000, Paulina?
Ja, men det är ju så här. Man tycker att den tid var bäst när man själv var bäst. Liksom.
Mm.
Jag är född 81, så att det är klart. Så här, någonstans mellan murens fall och 2001, och innan vi visste riktigt vilka effekter 2001 hade fått, innan sociala medier, innan det här går runt som en så här B-science fiction-film att alla går runt med en manick och så här.
Du tänker på den stora bloggsommaren 2005, tror jag.
Ja, precis. Innan, helt klart innan sociala medier.
Bloggbävning.
Ja, precis. Jag såg en av mina favoritfilmer, Matchpoint. Älskar ni den?
Ja.
Okej, okay. Bra svar, Peter. Ja,
den är helt fantastisk.
Vilket år på den här?
Och då går det utspelar sig i London, och de här människorna går runt i London. De är precis som vi, de klär sig som vi, de tänker som vi, de är snyggare förstås, men de är det är så här samma sak, men utan alla förbannade telefoner.
Är det 2003 du tänker nu, eller?
Ja, men något sånt. Men generellt så här, frånsett allt det här, så är frågan felställd. Jag har ju slagits ganska mycket mot folk som säger så här, ni är bara nostalgiska, vill ni tillbaka till en tid när canceröverlevnaden var lägre?
Det brukar jag säga.
Ja, och det är ju larv, för att det är så här, jag skulle vilja komma tillbaka till så här 90-talets, det tidiga 90-talets, inte
det dödliga våldet var toppen på den.
Nej, inte, men skjutningar och bombdåd var bättre för 15 år sedan än vad de är nu. Så att vissa aspekter vill man tillbaka till. Vissa saker vill man tillbaka till. Det är ju inte en tid. Tack.
Tack, Peter.
Jag tänkte länge, alltså jag har tänkt på den här frågan tidigare genom åren. Och länge så tänkte jag så, om jag någon gång får den här frågan så ska jag säga just framtiden. För att jag tyckte att alla så stokiga saker. Men säger jag nog inte längre, tyvärr. 2014.
Mm. Varför?
Ja, men det var liksom... jag saknar ju den här känslan av att liksom framsteg, tillväxt, alltså att det gick åt rätt håll kändes rätt självklart.
Mm. Men 2014, innan, hade inte udden redan brutits där av framtidens bil?
Ja, fast ja. Peter tänker på den peppiga kick-off-konsulten.
Ja, alliansens framtid.
Ja. Någonstans där, tidigt 2010-tal.
Jag trodde du, Peter, skulle nämna, det finns ju typ en så här 6-veckorsperiod 1992 då typ alla bra plattor släpptes. När Guns N' Roses släppte Illusions-plattorna, Nirvana släppte Nevermind, Pearl Jam släppte, jag hatar Pearl Jam, men i alla fall väldigt många bra plattor. Har ni hört talas om det här?
Jag älskar när du säger plattor. Kan inte du säga det mer?
Vad är det för, man inte säga så eller? Är det töntigt?
Ungdomar vet inte vad det är syftet på.
Mycket bra musik släpptes i alla fall. Vilket man då tänkte liksom att det märkte man kanske inte så mycket, men sen inser man så att allting man läst på sedan dess släpptes under 6 veckor.
Musikalet skulle jag säga 94.
Alltså. Men alltså det var ju något speciellt. Det var en speciell tid efter murens fall. Alltså vi som came of age. Vi som blev stora efter murens fall. Det var någonting väldigt, väldigt speciellt.
Ja,
eller i samband med det.
Det blev för rena somstudier och nostalgi det här.
Världen blev bättre och man kunde säga vi ska tågluffa Europa nästa sommar och snart är det fred i Mellanöstern. Och det var så här, det var...
Fast världen låg väldigt öppen. Jag upplevde i min tillvaro att liksom den här den ekonomiska krisen i Sverige, att det var väldigt påtagligt under första halvan av 90-talet. Så att även om det var liksom en optimism i världen och liksom världsutvecklingen, så för Sverige så minns jag det som en rätt dyster tid.
Mm. Ja, men det där kom in.
Men det var också ganska häftigt, sökarna. För det fanns ju en sån där depressionsestetik som var rätt häftig. Ja. Det var lite så här Berlin, alla krogar fick plötsligt ha öppet och det var liksom en väldigt modern tid på något sätt, liksom, vill jag minnas.
Ja. Men vi har ju pratat om det här när vi pratade om sökarna som visade sig ett mörker och
Typ att folk står på gatorna i Stockholm och liksom tända eldar och sjunger sånger och så.
Nej, men det var mycket så att det var skinheads mot kickers och det ena.
Det var ju för sig det.
Det var så här, det var så.
Jag har blivit jagad av skinheads på Stockholms gator. Det har liksom alla i min generation blivit, för att vad det är. Tell the young people today.
Nej, men absolut.
Nej, men det fanns ju så.
Sen kom skinheadsen och slog sönder vårt, var det nu.
Alltså, och de bara så här, vi fick springa för stenar. Ja, så var det liksom.
precis. Ja, det var konstigt.
Det var knäppt på det.
Det var jättekonstigt.
Nu ska vi gå vidare. Vad är det mer? Jag hade en liten grej. TV4 håller på med en skandal kring Sverigedemokraterna. Är det någon som hängt med där förresten? Eller,
ja, jag har tittat lite.
Är det stort eller?
Nej, och jag undrade först. Det har snarare varit så litet att jag undrat varför man gjorde det.
Ska vi komma mer i för sig? Eller är det fler delar?
Nej, men det är lite så här, ja, men Jimmy Åkesson har blivit väldigt mycket politiker helt enkelt och haft något fastighetsbolag lite vid sidan av och sålt väldigt mycket av sin bokupplaga till partiet.
Ja, det hörde jag, just
ja,
det.
Och sånt där liksom. Och det låter ju som något man hade kunnat hitta hos nästan vilken politiker som helst.
Det är ett mogenhetstecken hos Sverigedemokraterna.
Ja, men de håller på att bli som andra. Och jag undrade liksom varför i upptakten till en valrörelse och sånt där. Men det är tydligt, allt kommer ifrån en källa som man, och det förklarar ju liksom sån här varför man har valt att gå vidare. För det är ju trots allt, det är små skandaler, man har en källa som har gett det, då hade det ju varit tjänstefel och inte liksom följa upp det. Men jag tror inte att det är någonting som gör att han behöver vare sig oroa sig för resultaten eller hålla något indignerat tal till nationen.
Tydligen så bygger ju storyn på att TV4s ljudtekniker stått utanför SDs kansli och tydligt hört dem skrika: pengarna måste tvättas utanför Europa. Nej, förlåt.
Men TV4, visar också så här loser-mentalitet. Alltså både med det här och med liksom trollfabriks... Alltså, Det är ganska lite substans, väldigt mycket tonläge. Jag har sett den här liksom reporten
som går i korridorer och till musiksättning,
ja, men, och som skriver inlägg om att så här, därför är det här korruptionen, så verkligen måste hamra in allvar.
Man ska inte aldrig behöva översälja en story liksom.
Nej.
Okej, men det kanske finns delar kvar, så det kommer komma fram mer grejer kanske, eller är det färdigt så att säga? Jag har inte...
jag vet inte, men nej, det här känns på mellannivå.
Okej. Hörrni, det är dags för nästa moment och då ska vi konstatera att det har poddats i veckan som vanligt. Och som vanligt har det gjort det med en... Hade jag någon konstig ordvits här nu? Som vanligt har vi plockat en bukett av samtidens alla spörsmål. Och så här på försommaren är den ju ljuvligare än vanligt, hade jag tydligen skrivit. Tove stod för mikrofonerna i måndag och pratade med Sanna Frid. Som då för minnet vidare efter sin farmor, Hedi Frid, på Sveriges museum om förintelsen. Det tycker jag verkligen ni ska lyssna på. Sen så hade jag i tisdags var Daniel Schatz här och berättade om sin nya bok som handlar om Sveriges relation till konflikten mellan Israel och Palestina. Den rekommenderar jag verkligen alla att läsa. Det är ju tyvärr så att man ofta glömmer det som har hänt politiskt i relativ närtid. Och han påminner om mycket som har hänt under 00- och 10-talet, som i alla fall jag hade glömt.
Är det din joker?
Nej.
Nej,
nej, den sparar vi. I onsdags hade jag Carl Vincent Reimers på besök som pratade EU-federation. Intressant samtal, tycker jag. Sådana här kul grejer som jag tycker att prata lite framtidsorienterat. Och igår pratade vi som sagt antisemitism. Och det är ju nämligen så att Forum för levande historia har kommit med en ny rapport om antisemitismen i Sverige. Och från det hållet var då Henrik Bachner och Mariam Chatty här. Så det är de som har skrivit den här rapporten, och så Christian Mattsson från Segerstedtinstitutet. Lång podd, men ni som lyssnar vet ju att det här med antisemitism i Sverige är lite av ett kärt barn för mig. Så lyssna gärna på den, för det var en kvalificerad diskussion. Vi löste förstås inte problemet, men jag tror att de flesta som lyssnar kommer få ut någonting av det. Vilken blandning, där saknades varken försvarare, mittfältare eller anfallare. Eller för er, vi ska vara nostalgiskt lagda idag. Där saknades varken centerhalv, inner eller ytter.
Eller libero.
Eller libero, ja, det är sällan sådana förekommer idag.
Jag förstår inte skämtet.
Vad heter libero på engelska? Kan du inte det? Sweeper. Jag hade tänkt ha det en fråga i podden en gång, men det har vi inte.
Sweeper ligger väl bakom? Ja, det libero ligger väl framför?
Nej, libero är sista man, fast det används ju också offensivt. Det beror lite på. Libero är framförallt en fri roll, det är därför det heter liber. Hade vi några rättelser? Har vi fått in någonting, Peter?
Nej, tror jag inte.
Hör gärna av er om ni hittar fel och missförstånd. Till skillnad från journalister så är ju inte vi ofelbara som missar förekommer hela tiden. Vi är tacksamma för uppsträckningar och jag kommer inte likt de rättspolitiska talespersonerna på andra tidningar hänga ut er som debila på sociala medier utan ställa mig ödmjuk inför era kunskaper. Ni är mycket smartare och kunnigare än vad jag är. Nu blir det dags för ett favoritmoment, det vi kallar svar direkt. Ett moment som fan inte är riktigt klokt någonstans men ständigt stirrar det än i synen när man helst släpper garden. Tänk på morgnarna när du vaknade. Ja, kanske 2004, Paulina, och tänkte på kvällen innan och mindre saker du verkligen inte vill minnas och insåg att jo, de hände. Sådant är det här momentet. Ågren, hemsökelse, ruelse. Jag kommer presentera några nyligen lagda förslag eller fattade beslut för kollegorna och de ska omedelbart svara ja eller nej eller om de är för eller emot. Och snabbare än jordgubbarna tar slut inför midsommar ska det gå för då handlar det om att ge svar direkt. Är ni redo?
Mm.
Vad kul! Sverigedemokraterna vill se ett förbud att bära slöja på allmän plats i Sverige. Detta berättade de igår. Partiet anser att dessa plagg är uttryck för en kvinnosyn som står i konflikt med de värderingar om frihet och jämställdhet som det svenska samhället vilar på, skriver man i ett pressmeddelande. Så tycker de, hur tycker vi, slöjförbud på allmän plats? Är vi för eller emot? Jag svar direkt.
Mot.
Mot.
Alla emot. Paulina, plädera.
Alla uppenbara skäl. Och det här är förstås inte ett sätt att markera mot islamism och extremism, utan det är ett sätt att säga någonting annat. Någonting större om en hel grupp människor. Och det, ja,
det... De säger inte inga islamister på våra gator, de säger inga muslimer.
Ja, precis. Och jag menar, det är fullt möjligt att vara troende muslim och tycka att man... att man täcker håret för sin tros skull och var, vad var det du sa? Svenska värderingar.
Mm.
Stå för svenska värderingar. Alla möjliga. Jag tycker så här, man ska läsa Nalin Baksis bok.
Det ska man verkligen.
Det är en väldigt modig person som står verkligen för svenska värderingar på alla sätt.
Är det också en joker det där?
Som visar, ja, men den tycker jag alla ska läsa och som visar att det är fullt kompatibelt med.
Hon är lite för modig och frispråkig för att vara riktigt svensk, va?
Ja, det var väl det.
Vi fortsätter. Då alla var överens om att det här var ett dåligt förslag. Då tar vi nästa. Ni är ju alla tre djurägare, eller har varit djurägare. Inför krav på att alla djurvårdskliniker erbjuder tillgänglig prisinformation och nationellt harmoniserade behandlingsmetoder. Det vill säga att djuren ska få enhetliga behandlingar oavsett vilken klinik som utför den. Detta skriver företrädare för försäkringsbolaget Agria på vår debattsida. De menar helt enkelt att det är nödvändigt med politisk reglering för en hållbar djursjukvård. Så tycker de, hur tycker ni? Reglera veterinärsbranschen så att den ger prisinformation och nationellt harmoniserad behandling. Är vi för eller emot? Jag svarar direkt.
Jag kan inte berömma det överhuvudtaget.
Mot. Jag är emot. Jag förstår vad de vill komma åt.
Och vad är det de vill komma åt?
Jo, men det är ju... de här... Det blev ju en boom av djur under pandemin. Och sen dess så kan du skära guld med täljkniv också med rätt tvivelaktiga metoder inom det, särskilt inom stora kedjor inom veterinär.
Men varför är det dåligt förslag det här då?
Därför att jag tror att man kan inte reglera fram det här. Risken är snarare att de blir jättebra på att uppfylla det här och så kostar det ännu mer i slutändan.
Mm. Peter, du då, vad har du för tankar om djursjukvården? Det är en stor fråga för många människor.
Ja, jag har egentligen inte jättebra argument. Men jag tyckte det var väl framförallt det här med harmonisering av behandlingsmetoder. Det förstår jag inte riktigt vad det syftar till.
Det är väl samma sak som att sjukvården, alltså för oss människor, har att man har vissa program som då är... man gör inte vad som helst, utan man helt enkelt kommer överens om så här.
I det här fallet tror jag kanske det handlar om att Agria vill ha förutsägbara kostnader.
Så kan det säkert vara. Hörrni, det var det vi mänt idag. Vi går vidare. Då blir det dags för mitt favoritmoment. Det som vi kallar Är du smartare ledarskribent? Ett riktigt härket moment som få begriper, än färre står ut med. Men det finns där, det har satt sig, vi kommer inte ifrån det. För nu ska vi då undersöka vad ledarskribenterna faktiskt kan om de ämnen de precis tyckt så mycket om. Och ni där hemma på Nypontunet kan också vara med. Och går det bättre för er än vad det går för Mattias, Peter och Paulina? Då är ni just smartare än ledarskribent och då tror jag att ni snart kan ta semester med gott samvete. Senast var det dramatiskt. Paulina och Peter tvingade varandra till utslagsfråga. Paulina vann, du minns det? På det här
men
med
ändå jul. Inte.
Men ändå, precis. Jag har aldrig sett någon vinna med så mycket förlustkapital.
Ja, absolut. För att
du var väldigt förvirrad. Det rörde sig om YouTube och man skulle räkna med många nollor. Liksom.
Ja, precis. Ja. Och jag kände...
Så var det ens värt att vinna det med tanke på...
Så som
jag känner. Jag är väldigt nöjd med att jag svarade på sista och tvingade fram den där avgörande. Ja.
Peter, du har förstås lite onda minnen från det här revansch nu, va?
Jag har inga minnen alls. Jag lämnar allt det sånt där bakom mig.
Du är så svårt traumatiserad så att du inte minns någonting om detta. Jag kan berätta då dessutom att idag skulle vi egentligen haft premiär och invigt nya poängberäkningslappar som vår tidigare praktikant Jeanette hade skänkt mig i gåva. Tyvärr har vi inte det, för jag lämnade dem till Paulina som råkade ha en väska och jag sa till Paulina, kan du bära dem här och ta med dem på fredag? Mm. Paulina, var är lapparna nu?
Jag vet inte.
Du vet inte. De ska fixas fram. Om
men jag lämnade dig med min handväska. Det är en klassisk sån här.
Ja, jag fick gå in med den.
Du var killen med handväskan.
Så är det. Reglerna kan ni. Man svarar genom att säga sitt namn. Vill man ha chans igen att läsa färdig frågan så får man det. Men då slutar jag läsa och man riskerar dessutom minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren får äran att tillsammans med mig reglementsenligt vika flaggan imorgon. Den var kvar från förra veckan. Är ni med hörni?
Ja.
Vad kul! Vi har pratat herrgårdar när vi pratade statsministerparet. Vad kallas med ett franskt ord huvudbyggnaden på en herrgård eller ett säteri? Vad kallas huvudbyggnaden med ett franskt
ord?
Ja, det är utländska, förstår du.
Oj, vänta nu.
Nej, det här har ni definitivt hört. Det menar att ni kommer säga, jaha.
En comment à l'évoux.
Du har inte sagt ditt namn och det är dessutom fel.
Ja.
Nej, svaret är kordelogi. Kortologi.
Mm.
Har ni hört talas om detta?
Nej.
Har ni aldrig hört talas om det?
Nej.
Kortologi. Många svenska herrgårdar som byggdes på 1700-talet har ett väldigt typiskt stildrag. Och det är att taket är brutet. Det är
Paulina. Mansardtak.
Det var helt rätt.
Mm. Här är en som åker till herrgårdar.
Ja. Till kortologi menar du?
Ja, det var precis det jag tänkte.
Hörrni, vi har pratat om Moderaterna. I vilken kommun gick Moderaterna bäst i riksdagsvalet 2022?
Paulina. Lidingö.
Det var fel.
Det är Staffanstorp.
Nej, det var fel.
Peter?
Ja.
Jag tror att det är Östra Göinge faktiskt.
Nej. Svaret är faktiskt Danderyd. Ja. Men ändå fick man bara 41%, vilket är skandalsiffror i landet. Det var ingen sekund, det var kul. Vad gick det sämst då? Och nu ska ni få en ledtråd. Kommunen börjar också på D.
Paulina. Dorotea.
Ja, det var rätt. 2 poäng. Vi tar en ja-nej-fråga. Bara en får svara och då givetvis minuspoäng för fel svar. Är Moderaternas organisationsnummer 802508-3851? Är Moderaternas organisationsnummer 802508-3851?
Paulina. Ja.
Nej, det är Medborgerlig Samling. Så du fick minuspoäng. Moderaternas är ju 802001-5452.
Jag hade det på tungan.
Det där var konstigt, va?
Ja.
Hörrni, vad heter Moderaternas gruppledare i riksdagen?
Men helvete.
Peter? Mattias Karlsson.
Just det.
Det gör han verkligen. Och då går du upp i delad ledning med Paulina.
Varför svarar jag på det där för?
Mattias Karlsson är ju från Risinge i Östergötland. Där utspelar sig förstås inga böcker. Men i vilket land utspelar sig följande romaner?
Nu måste jag sticka in här. Mattias Karlsson från Moderaterna är inte från Östergötland. Han är från Luleå.
Vänta, nu det där var ju otroligt intressant. Jag har gjort Mårten så mycket. Vad fan har jag läst för någonting?
Östergötland är det som ovanför Småland.
Ja, men han är född i Risinge församling i Östergötlands län.
Jaha.
Mm. Så det är, vem var det som hade rätt här?
Ja.
Nästan som Peter...
Blir det poängavdrag?
Ja, gult kort Peter. Ja. Nära. I Risinge i Östergötland utspelas nog inga böcker. Men i vilket land utspelar sig följande romaner? Nutida länder ska sägas. Främlingen av
Paulina
Mattias först.
Oh, Är det Algeriet?
Ja. Helt rätt.
Jag tänkte, fan, är det i Frankrike?
100 år av ensamhet.
Peter.
Peter?
Colombia.
Japs, snyggt. Moment 22.
Paulina.
Paulina.
Vietnam.
Nej.
Peter.
Peter.
Tyskland.
Nej.
Mattias.
Mm.
USA.
Nej, svaret är Italien.
Just
det. Ön Pianosa. Men det är väldigt intressant att du var svaret fel där. För att moment 22 utspelas under andra världskriget. Men skildrar ju förstås McCarthyismen under 50-talet. Precis som senare valde att skildra 50-talet för att föreställa en senare tid. Låta Korea föreställa Vietnam. Nu ska ni få höra en låt. Ni kommer känna igen låten. Det är inte svar på frågan vad låten heter. Men jag vill veta vilka är det som sjunger den här kända låten här. Ni känner igen, förstås igen låten, signaturmelodin från MASH. Men vem var det som sjöng här?
Det är ju svårt när man sitter på distans, kan jag säga. men det lät som något pudelrocket.
Ja.
Får jag gissa då?
Ja, gissa på någonting då.
Journey.
Nej. Ni kan få höra en till version. Ni ska höra en live-version här. Det kanske blir lättare.
Peter? Får jag svara igen?
Det får du göra, för jag vill att du ska svara rätt.
Det lät som Manic Street Preachers.
Ja, och det är helt rätt.
Varför får han svara två gånger?
Därför att det var en väldigt svår fråga. Och jag är så glad att någon svarade rätt.
Och det var ju faktiskt två låtar, kan man säga. Du spelar ju två olika versioner.
Ja, precis.
Varför svarade jag på det där med Moderaternas organisationsnummer? Det är bara ren.
Hörrni, allting vi gör slutar med brittisk pop på 90-talet. 1996 tog jag och Peter studenten. Det är ju studenttid nu också. Så nu ska vi lyssna på ett klassiskt studentspex som faktiskt är ännu äldre. Det är från 1954. Vi ska börja lyssna på refräng. Ja, vi lyssnar först. Ni ska inte svara någonting, utan ni ska bara lyssna. Det här är då förstås den kända härjarevisan från studentbäxet Genghis Khan från 1954, skrivet av Hasse Alfredsson. I refrängen som sen kommer, då kommer det att rimmas på ordet härja. Nämn ett av orden som används för att rimma på härja i refrängen till härjarevisan.
Paulina. Värja.
Värja, det var fel.
Mattias. Sverige.
Sverige, rätt. Vi kan väl lyssna på det också.
Ska vi ut och härja supa? Och små
bränna röda fanor så små barn.
Ni lade märke till att Mattias sjöng bränna röda fanor där.
Ja.
När den här sjöngs i luft så sa man så här att vi ska säga fula ord. Så skulle alla skrika socialister efteråt. Hörrni, i refrängen så sjunger man ju sen att man ska få någon nytta av sin härmodskurs i mord. Vad är härmod, Mattias?
Paulina?
Brevkurser.
Ja, det är ett utbildningsföretag helt enkelt som ordnar den kursen. Så då går du också upp på 2-2
poäng. Ja, titta.
Gud vad spännande det här är. På distans eller på tekniskt institut kunde man förr läsa en kortare ingenjörsutbildning som förr var mycket efterfrågad på arbetsmarknaden. Vad kallades med en nedsättande term sådana ingenjörer som utbildades på exempelvis tekniskt institut eller härmods?
Mattias?
Var
det diplomingenjör?
Nej, det är inte så nedsättande. Ni kanske inte har hört det här, men om ni har hört det så förstår ni vad jag menar. Det brukar kallas för EPA-ingenjör.
Mm. Ja.
Vi har pratat fotbolls-VM. Vi har haft frågor om det tidigare. Vi ska se om vi har några kvar.
Oj då.
Det har vi absolut det. 2005 reste den 45-åriga Ulf Lindberg, en korvförsäljare från Halmstad till Brasilien, och mottogs av ett enormt medieuppbåd och enorma människomassor. Varför då? Varför reste Ulf Lindberg, korvförsäljare från Halmstad 2005 till Brasilien, och blev så uppmärksammad?
Det är en jättebra fråga.
Det är en mycket bra fråga. Svaret är att han är son till den brasilianska VM-hjälten Garrincha, som tillbringade sommaren 1959 i Sverige, och då blev Ulf till.
Ja,
så han åkte ner då och helt enkelt blev då väldigt hyllad.
Åh, vad fint.
Den första VM-turneringen spelades 1930 i Uruguay. Ett av de lagen som skulle delta var Egypten, men de utblev från turneringen. Varför då?
Ett pyramidalt misstag.
Nej. De missade båten till Sydamerika. Inför VM 1978 så hoppade Nederländernas stora stjärna Johan Cruyff av mycket oväntat alldeles före turneringen. Först för många år senare blev saken känd. Varför hoppade Cruyff av VM 1978?
Paulina. Han gjorde Cruyff-finten.
Nej, det gjorde han inte.
Men det ändå. Ja. Ändå.
Att du kunde säga det.
Tack.
Kan du visa en Cruyff-vändning här i studiogolvet?
Nej, sen.
Mattias, var det på grund av militärdiktaturen?
Nej, många trodde det, men det var inte det.
Nej. Det var värt en chansning.
Ja. Nej, det var så helt enkelt att han var jagad av brottslingar och en personlig hotbild mot sig. En sista fråga. VM 1930 igen. USA gjorde ett mycket bra VM och gick till semifinal. Där förlorade man dock mot Argentina. I den matchen drabbades den amerikanska lagets tränare Jack Coll av en ovanlig skada. Hur gick den skadan till? Cruyff-vändningen, eller vad tror du på det? Han skulle göra Cruyff-vändning.
Då snubblade.
Mattias, han firade ett mål och vrickade foten.
Nej, men bra gissat.
Peter? Ja, han fick en skallfraktur efter att någon hade kastat något från läktaren.
Nej.
Paulina. Han fick en boll i huvudet.
Nej, det var än värre än så. Det här var en mycket hård match. Så när en amerikansk spelare blev skadad så sprang Coll in för att hjälpa honom. Men snubblade och ramlade så han spräckte en flaska kloroform han hade i fickan. Så han sövde ner sig själv med kloroformen och fick medvetslös bäras av planen. Ja, och det var dagens sista fråga det. Och
nej.
Det innebär att Peter vann på 3 poäng. Grattis, Peter!
Yes.
Men allt det här är ju bara för att Peter fick 2 chanser på en och samma fråga. Annars hade det varit utslagsfråga. Och att jag så här, som en människa utan så här konsekvenstänkande svarade på den här moderatfrågan.
Ja.
Det var bara så här, det här är en person som inte kan sköta sin...
Fast ändå så här, medborgerlig samlingsorganisationsnummer, Paulina, det ska sitta i ryggraden.
Ja, det ska vi.
Det var lite konstigt, jag medger det, Paulina.
Ja.
Så du har en hjärtat hos mig inför kommande duster. Så.
Ja.
Men det är ju en lek, inte sant, Peter?
Vi kanske kan ta det om 5 miljoner timmar,
jag kan
Peter.
Säga, för mig var det väl stort allvar. Jag går ju som sagt på semester. Och,
ja, du ser unga
om det hade inte varit samma sak att gå in i semestern utan en seger i kappsäcken.
Och för min del som quizledare, jag ville väldigt gärna att ni skulle ta Manic Street Preachers för att det var viktigt för tävlingens legitimitet, känner jag. Förstår du vad jag menar, Peter?
Ja, men lyssnarna ska ju veta att jag har ju sämre ljud.
Exakt.
Så att jag förtjänade ju. Hade jag varit i rummet hade jag tagit det direkt.
Ja, och det var ju lite pinsamt att dra in pudelrockar och sånt där, Peter, men det är glömt nu liksom. Du tog det och det var väldigt bra. Det är en bra version, tycker jag. Jag är ju gammal Manic Street Preacher-fan, måste jag ju säga. Jag gillar dem.
Det är inte jag.
Nej, det kunde jag tänka mig. Du är till och med en liten sån snir på oss som gillar dem, kan tänka mig.
Ja, jag har slutat dejta en tjej för att hon lyssnade på Manic Street Preachers.
Everything must go. A design for life. Hörni, Peter, det var det jag hade att bjuda på idag. Är vi nöjda?
Ja, det är vi.
Tack Peter Wemblad för att du medverkade idag.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Tack Mattias Svensson för att du medverkade idag.
Ett nöje som alltid.
Tack Paulina Neuding för att du medverkade idag.
Tack, det var trevligt.
Och stort tack för er som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Och nu är det så att vi på podden gör ett litet kort sommaruppehåll på en vecka. Men vi, nästa vecka så kommer vi då ha en vanlig fredagspodd bara, men den blir då på torsdag eftersom det är midsommar. Därefter kommer vi tillbaka med dagliga poddar under Almedalsveckan. Som vanligt är det varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare Lisa Arrhenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.